cirka ett år tillbaka ombildats beträffande ägarförhållandet så att Gösta Hjälmeby tillsammans med sina söner står som ägare. Familjerna Karl-Åke Hjälmeby och Kenneth Almqvist har alltså lämnat företaget. Nordiska Trähus har under sina år betytt oerhört mycket för riksdag och dess utveckling. Innan Karl-Åke och Kenneth försvinner bort för nya uppgifter vill vi i Hembygdsföreningen försöka dokumentera de första åren för Nordiska Trähus. Det gör vi genom att nu samla Gösta, Karl-Åke och Kenneth på Nordiska för ett samtal om åren tillsammans på husfabriken. Och idag har vi den 14 november 1983 och säger alltså välkomna hit. Och som första fråga har jag sagt att hur och när kom idén till en husfabrik och vem utav er var initiativtagare? Varsågoda.
Ja, vi jobbade ju alla tre på Nyrosomhus under lite olika lång tid. Jag hade väl varit där sedan 1963. Och Karl-Åke kom väl
67.
Och du kom något år
68,
senare. Ja. Mm. Och så tyckte vi det var intressant med hus. Och eftersom vi tyckte det var roligt att jobba så tänkte vi så att det är bättre att jobba åt oss själva då än att vara kvar på Mjöshus. Idén föddes väl kanske genom att vi fick en förfrågan från en annan husfabrikant om delägarskap i ett annat husföretag. Som vi också kollade upp, men där vi ansåg att det var inte intressant att gå in i. Och det var väl egentligen då som vi började spinna vidare på att starta i.
Var det redan från början ni tre som var klara över att det var ni som skulle göra det?
Mm. Ja, det var vi. När vi klubbade beslutet att vi skulle starta husfabrik, då hade jag min tjänst nere i Växjö. Och där dit kom då Gösta och Kenneth en kväll och vi beslöt att starta en husfabrik, och platsen var riksdag, det var odiskutabelt, men någonting annat. Och därifrån den starten så utvecklade vi våra planer vidare med att ta fram ritningar och handlingar för en byggnation. Och fram till att byggnationen skulle vara klar så förhyrde vi lokaler här i samhället.
Du sa att det var odiskutabelt att det blev riksdag. Varför var det det?
Ja, orsaken till att riksdag kom in i bilden så starkt var just att vi hade våra rötter i Hjälmsryd kommun med anslutning till riksdag. Vi kände till att det fanns mycket gott om arbetstillfällen som vi ville förankra här. Vi hade en bra bygd med rejält folk att arbeta med. Och vi hade då möjlighet med att via en industri som var nedlagd få lokaler. Den låg geografiskt rätt till med hänsyn till att man skulle starta upp och börja någonting med inom en 6-milsradie. Vi har 8 städer med stor befolkningsunderlag. Dessutom var vi väl förankrade i bank och i länsbostadsnämnd situation.
Vi pratar nu om er tre och då kan vi redan börja så här ordna eller utreda hur ert släktskap ligger till. Att Karl-Åke och Gösta är bröder, det vet jag. Men Kenneth?
Är inte bror till Karl-Åke och Gösta, nej. Vi är heller inte släkt på någonting.
Nej.
Helt utanför släkten. Men vi har jobbat tillsammans tidigare då, dels på Myresjö, tillsammans Gösta och jag. Och dels har Karl-Åke och jag jobbat tidigare tillsammans före Myresjötiden. Så vi kände varandra och växte upp tillsammans kan vi säga också.
Kommer du också ifrån Jämsrydsbygden?
Nej, jag kommer ifrån Hållsby. Men Karl-Åke och Gösta är ju mestadelen uppväxta i Rösa utanför Vittlanda, mellan Hållsby och Vittlanda kan man säga. Så det är där vi har lärt känna varandra från början.
Kan vi skjuta in det med då att Kenneth och jag hade vissa planer långt tidigare på att starta företag ihop. Han jobbar ju med papper hos Ahlströms i Hållsby och sen jag jobbade väl på banken kanske.
Du jobbade på banken då, ja.
Ja. Jag vet så väl, vi var ute och cyklade så en gång och så...
Det måste ha varit 64, 65 någonting.
Ja, så sa vi, ska vi starta en pappersgrossistfirma ihop, sa vi. Men den blev inte med då.
Nej.
Men det var en kick till någonting framöver i alla fall.
Det fanns liksom i blodet det här va, att någonting skulle göras och där... Vi antingen var och en startade något eget eller kanske gemensamt.
Hade ni något påbrå på egen företagsamhet?
Ja, våra föräldrar är ju lantbrukare och det är egen företagare.
Ja, far han var dessutom handlare då i Slätull.
Handlade också med skog och sågverk. Hade sågverksrörelse.
En sak som man kan göra när man intervjuar män, det är att man kan fråga hur gamla ni är. Om vi börjar med det, Gösta.
Hur var ålder?
Ja, du kan.
46.
Ja, 46. Du är alltså född
1937.
37. Och Kenneth?
Jag är 40, alltså född 40. 1940.
3. 3. Och Karl-Åke?
Alltså 29, jag är alltså 54 år.
Du är äldst i gänget här.
Äldst i gänget här.
Ja. Det här namnet, Nordiska Trähus, gick ni och kände på det länge eller slog det bara ner och ni tog det? Vem kom på idén?
Ja, vi stötte och blötte det namnet rätt länge faktiskt och... Att vi inte skulle förankra det just med riksdagshus direkt eller lokal anknytning på namnet, det var vi helt överens om. Och svenska trähus fanns ju redan och då tog vi nästa steg som blev Nordiska trähusen.
Så att namnet Europa trähus, det tyckte ni var... Att ta i så att säga.
Ja, vi ville förankra det också i att i Norden där hade vi ett kallt klimat och dessutom var det här med nordiska väl känt som att det var rejäla saker i kvalitet och i tänkandet. Vi räknade redan då att vi skulle gå ut på exportsidan och då var det mer lämpligt med ett sådant namn än förankrade i lokal sammanhang.
Var detta 1969? Kom planerna till inte så långt före handlingen så att säga?
Ja, det kom till 1968 mellan jul och nyår egentligen. Så det var alltså något halvår innan bara.
Kan man peka på en speciell sammanträffande att då träffades ni och då bestämde ni det? Så att säga, på ett julkalas eller?
Nej. Vi bestämde det inte då.
Nej, men det mellan jul och nyår fick jag ett erbjudande att gå in och etablera mig i en annan husfabrik. Och vi tog upp det där och jag tittade på det och sa samtidigt att vi är kanske fler som vill vara med i det här sammanhanget. Men vi ansåg då att det var inte så lämpligt att ta det steget. Och därför så fick det mogna fram till sportlovet faktiskt i februari. och sen vidare fram till påsk. Och då vi skulle ha ett ställningstagande om vi skulle gå med eller inte, det var Gösta och jag i det läget, va. Men när vi skidade då mellan Valles och ner till, ja, vad heter det?
Bruksvallarna
var det nog, ja. Så bestämde vi i skidspåret att vi skulle inte gå in i den engagemanget. Och beslöt samtidigt att vi kör vidare med samma tempo som vi hade när det gäller försäljning och engagemang i vårt tidigare arbete på Mjölsjus. Gösta Vetlanda, jag är Växjö. Jag kommer så väl ihåg den här stunden då vi beslöt det. Sen gick det inte så lång tid efter, det var väl fram i maj tror jag, då ni kom ner till oss, eller till mig, Mimmi helt ovetande, att just då Kenneth kom ner under lampan sken vid köksbordet där, klubbades där med ett flytnätslag i bordet. Vad var det, sa Mimmi? Det var beslut om att vi ska starta en trädhusfabrik i riksdag. Kommer ni ihåg det?
Mm. Det var väl kanske så här också att vi hissade lite grann på andra lokaler som var lediga för en husfabrik innan vi helt bestämde oss för riksdag. Det var bland annat i Horsby. Men riksdag blev, som vi sa tidigare, på ett mycket tidigt stadium klarlagt att det skulle vi vara.
Här fanns lediga lokaler, sa du. Var var det någonstans?
Ja, det var de lokalerna som fabrikör Konrad Lundborg hade avsett som lack- och polerverkstad. Det är numera Arbetssons bilverkstad. De åkte vi ner, eller vi åkte ner till Riksdag här och fick direkt hyra utav Konrad Lundborg. Vi hyrde den från första augusti 1969. Hade den till 20 maj 70. Under den tiden producerade vi 50 hus där nere innan vi tog våra nya lokaler i anspråk.
Var det den lokalen som låg nere vid möbelmäcken?
Ja. Nej, det är den som ligger ut med gäst, med gaven mot Gästgivargatan, mitt emot CJ-möbler. Mellan CJ-möblers panncentral och Jonas och Nilsson.
Du säger att ni kom igång bra, men det betyder att det var inte bara ni tre, utan ni tog med er folk redan från första början.
När vi startade då, så frågade vi, eller hade beslutat oss för att starta i riksdagen, så frågade vi Nisse Gunnarsson om han var intresserad att börja hos oss som ritare. Vi visste att han kunde rita, att han hade gått kurser och skolor på det, men jobbade inte som ritare då när vi tillfrågade honom. Så vi var ute hos honom för strax före lunchrast, just då jag frågade. Så säger Nisse att ja, måste jag bestämma mig nu eller kan jag vänta till efter lunch? Jag skulle hem och fråga min fru först. Och vi sa att han fick gärna vänta till efter lunch. Och vi fick besked att han ställde gärna upp och hjälpte oss och rita. Och så var det Justas svärfar som också skulle komma med oss. Han hade ju sysslat med ren produktion tidigare på trähus på ett annat husföretag. Och kunde den biten. Så det var de två som var med från starten. Nisse då som ritare och Gustav Gustafsson som ansvarig för produktionen. Det var vi fem tillsammans då som började här 1 augusti 69.
När man startar upp en husfabrik i en förhyrd liten lokal, hur så att säga, går man tillväga? Man har inga kunder och man har naturligtvis erfarenhet ifrån försäljning och produktion. Men vad börjar man med?
Ja, vad vi började med var ju att göra bänkar för Blomqvist inspikning och bänkar för takstolstillverkning och sådär.
Kapning.
Och kapning naturligtvis. Och sen var vi ju i den lyckliga omständigheten då att vi behövde själva någonstans att bo. Och så startade vi med att tillverka våra egna hus. 3 då till oss själva och 2 stycken till de som var anställda. Så innan vi släppte ut några hus på marknaden direkt så testade vi då på våra egna hus och de 2. Så att allting fungerar.
Och det gick naturligtvis efter planerna.
Det gick hemskt bra.
Och de 5 kunderna, de var nöjda.
Mycket nöjda.
De rekommenderade andra sen.
De första husen levererade vi ut mellan jul och
jul. Ja. Det första huset vi levererade var till mig på Parkvägen 5. Och det levererades i september och monterades september och oktober. November. Nej, det var nog sen.
Det var senare.
Oktober, november.
Ja, för
jag vet, det var snö då när vi kom upp med.
Länge fram.
Det var nog november.
Det var november.
Var det?
Vi har nog inte nämnt vilket datum exakt som firman kom till.
Så vi startade 1 augusti.
Det var 1 augusti.
1969.
Ja, november levererades för första leveransen med traktor upp till Parkvägen.
Så 3-4 månader efter så kom första huset.
Ja.
Hade ni då fortfarande bara ni 3 och 2 anställda? Eller hade ni redan då börjat att ta in ytterligare?
Ja, det här Smudell började väl och Monica i sen.
Nej, vi började nog redan i september, oktober. Monica började nog inte förrän efter nyår.
Ja, det kom Eje. Eje Johansson och Anders Johansson fortfarande är kvar i företaget.
Ja, det kom inte från 40.
Nej.
Och Birger Palmberg, men han kom senare.
Men Reines började hos oss redan i november skulle jag tro.
Och vad är det spåsa?
Ja, just det.
Reines.
Bruno.
Började tidigare. Vi tar med och svetsa alla bänken ner hos Jonas och Nilsson.
Jaha.
Så han var igång praktiskt taget från starten i augusti. Han var med om.
Ja.
Den där var uppe, han har bilolycka.
Inte Reines.
Ja, men han var kvar.
Ja, fast han var aldrig med om det.
Nej, men han var kvar då.
Sen hade vi ju en annan riksdagbo också som hjälpte oss, fast hon var inte fast anställd. Men hon hjälpte oss faktiskt från början och det var Inga-Lill Gunnarsson, lägenhetsflickan, som ritade alla huvudritningar åt oss.
Så att det var Nils Gunnarsson, han var ritare
på arbetsritningssidan, ja. Konstruktion och så.
Och ni själva, ni var med i produktionen i högsta grad och i början?
Ja, både när det gäller inköp, kalkyler, bokföring, försäljning och produktion.
Blev det en naturlig uppdelning mellan er 3 eller slogs ni om posterna?
Ja, den blev ju helt naturligt.
Ja, det gjorde.
Det var ingen diskussion.
Det var andra diskussioner om vem skulle jag vara det.
Karl-Åke, vad blev din uppgift?
Jag hade hand om produktion och den tekniska biten där om just produktionssidan. Maskiner. Inköp av maskiner. Uppställning. Och jag hade på den.
Kenneth?
Ja, jag plockade in priser då på material och fick automatiskt då hand om inköpsbiten. Och för att kunna få in priserna, alltså för att kunna sätta pris på husen också då. Plockade in det. Och så gjorde kalkyler på husen och räknade fram priserna. Vi visste att vi skulle ta för dem.
Ja, så var den administrativa bitsöven och där jobbade jag med då. Plus att jag gjorde en del kalkyler. Vi jobbade tillsammans med det, vet jag, en del. Och sen var det naturligtvis försäljningssidan då också. Men det jobbade vi också alla 3 med. Och det var väl kanske det som la grunden till en fin fortsättning av företaget, att vi själva sålde allting. Vi hade alltså inga säljare förrän, ja, vi hade någon kanske redan i 70 år, men det var alltså mycket, mycket lite. Vi kan säga att vi sålde hela produktionen under åtminstone 3 års tid. Och på det viset la alltså grunden till en god ekonomi, eftersom inte vi behövde betala ut några försäljningsprovisioner och så. Och det har ju då fått, ja, den grunden har alltså gett oss, gav oss en fin plattform.
När ni startade hade ni säkert en målsättning. Det var kanske en kort målsättning i början, men
har vi fortfarande?
Ja, vi har till och med skrivit till kommunen när vi talade om för kommunen att vi ville att de skulle bygga en lokal till oss. Så gav vi dem även målsättningen. Jag har inte det i huvudet.
Nej, men jag vet att vi skulle
på 5 år,
ja.
Skulle vi ha 50 anställda?
Ja, min 75 tror jag nästan.
Sa vi det?
Räknar vi med.
Ja,
man kommer inte ihåg siffrorna så noga, men någonting i den stilen. Och vi skulle göra,
jag vet också kommunens inställning till det.
250 hus siktade nog på.
Då har vi en femårsperiod.
Ja, alltså femte året skulle vi göra 250 hus då. Och var, jo, vi siktade nog på 75 anställda.
Ja, men det.
Totalt då.
Ja. Nu kommer vi in på kommunen, och det är ju en viktig del i ert förhållande till kommunen, eller kommunens förhållande till er. Hur har ni upplevt det, och upplevde då i början när ni kom och knackade på och frågade om vi kunde få öppna en husfabrik i kommunen?
Ja, kommunen var ju mycket välvilligt inställd som kommun betraktat. Sen fanns det ju någon här också som inte var så där välvilligt inställd. Vi hade ju begärt kommunalborgen på ett lån eller på en checkräkningskredit. För vi behövde ju lite rörelsekapital också utöver de pengar vi satsade själva. Och det gick de med på, kommunen. Och även att bygga då lokaler till oss som vi hade skissat på. Men så överklagades då beslutet om kommunalborgen, och så sprack det. Men vi fick låna de pengarna utan kommunalborgen. Fast inte riktigt så mycket, vi drog ner det lite grann då. Så kommunen engagerade sig ingenting mer än att de byggde lokalerna till en början, som vi sen övertog efter, var det 2 år?
Ja, 2 år.
Till de kostnader som kommunen hade byggt dem för.
Och det var här uppe på?
Det var de här, ja. Det var ungefär 2000 kvadratmeter tror jag totalt. Kontor, en lagerbyggnad och produktionshall. Produktionshall var 1200 kvadratmeter. Och lagret var, om jag inte minns fel,
600.
Ja, och resten kontor då. Orsaken. Men då fick vi alltså 2000 kvadratmeter mot de 300 vi hade först.
Ja. Den marken som vi är på nu, som då är Nordiska Trähus, var ju tidigare en skolgård. Och det tog ju en viss tid att göra olika fastighetsregleringar där. Därför kunde vi inte skaffa lokalerna själva, utan det var tvunget att gå via kommunen fast. Men så snart fastighetsregleringen blev klar så övertog vi lokalerna.
Hade man planerat att lägga skolorna här ute då?
Nej, det var alltså en gård som var donerad till skolan. Det var skolan som ägde marken här.
Mm. Men planerna för oss från början var inte att vi skulle överta det från allra första början, utan vi hade skisserat på 20 år, ja, hade nog räknat med att ta över det, då skulle det amorteras ner och så, va. Men sen eftersom att firman utvecklades faktiskt rätt mycket snabbare än vi hade räknat med, så behövde vi bygga till undan för undan, och då upplevde vi hur besvärligt det var att varje gång ha kommunala beslut på det här, och då så sa vi det är bättre att vi övertar det redan nu. Då, det var alltså 2 år senare, då fick vi ta över det till de kostnader som kommunen hade tagit.
Men då hade kommunen byggt till en bit på 600 kvadratmeter.
Ja,
600 kvadratmeter.
Efter 2 år gick ni in och köpte det, och köpte ni hela den mark som ni har idag också?
Vi har köpt till ytterligare mark sen
har vi också. Ja, vi har köpt till ytterligare.
Och de kostnader, om jag inte minns fel, som det handlade om var 625 000 som vi betalade för alltihopa och som då kommunen har lagt ner på detta. Och det var ju för de 2800 kvadratmeterna då, plus en tomt som väl inte var så stor som den är idag, men tillräckligt för att bygga lite ytterligare då.
Efter att ha fått avslag på borgensförbindelsen, kommunala garantin, banken ställde upp i alla fall. Vilken bankförbindelse hade ni då?
Det var Sparbanken
här i Riksdagen. Den krediten, den fick vi beviljad på stående fot utan borgen överhuvudtaget. I förfrågan om borgen så säger det behövs inte.
De trodde på er med.
Ja.
Ja, vi var ju inte helt okända då i de här trakterna, så att vi hade väl lite fördel av att folk visste vad vi var för en av. Och vi var ju inte, de visste att vi var inte några lycksökare. Men det hade väl varit folk tidigare här i akt och mening att starta husfabrik, men som aldrig kom igång sen. Men vår målsättning var ju att göra något bra av detta. Det är helt klart, vi skulle verkligen lyckas.
När ni hade jobbat ett år, hur såg verkligheten ut i förhållande till målsättningen?
Ja, vi flyttade upp här i maj 70 i fabrikslokalerna. Flyttade upp i kontorslokalerna i oktober 70. Då var det ytterligare folk anställda i produktionen. Det var Anders Johansson, det var Eje Johansson, det var Stelje Pannberg. Och på kontorssidan här hade vi då Monica Sen, Inga Lillägesten, Inga Lillgrönasson, förlåt. Ja. Och Rode Svensson.
Ja.
Numera i Älvby. Efter ett år, det, när vi precis kom upp.
Kasten och en.
Men han kom
senare.
Han kom senare.
Då hade vi en gammal man på säljsidan. Pettersson i Eskilstuna.
Ja, så hade vi ju...
Och så hade vi Gunnar Danielsson.
Gunnar Danielsson i Växjö. Just det. Vi hade 2 säljare då.
Ja.
Stämmer.
Så att säljnätet började att tänja
ut. Det började att komma ut, ja.
Bara. Det var ju då redan 1970, ja.
Men...
Jag talar. Jag har anställd där och kom sen.
Jag talar på det. Vi kan titta på sen. Som jag sa förut så sålde vi ju då nästan hela produktionen. Men vi hade ju säljvana sen mursjötiden då. Och på den tiden så sålde vi sådär mellan 45 och 50 hus var om året. Det gjorde vi även på mursjötiden. Det ska man jämföra med vad som en säljare säljer idag. Det handlar om max 15 hus egentligen. Då får man betrakta honom som ganska bra. Och man får godkänna 10 med. Så det är lite skillnad. Så det är lite andra tider nu också. Men de som var då nya, de här båda, den här äldre mannen i Eskilstuna och Gunnar Danielsson i Växjö, de sålde ju naturligtvis inte så mycket. Men det var ändå ett litet bidrag till försäljningen som då steg ganska raskt under de första åren. Vi dubblar ju faktiskt omsättningen, tror jag, de 4-5 första åren. Hela tiden, 100% för.
Första hela årets omsättning är de som kommer ihåg den.
Det var ungefär 2 miljoner.
1970 då, som första året egentligen. Ja. 2 miljoner.
Hade ni någon speciell hustyp som ni kunde säga att det här är typiskt nordiska hus redan från början?
Vi hade för det första en idé om att göra hus som folk ville ha dem. Det var liksom vår målsättning. Att inte ta fram en massa husmodeller som inte gick att sälja. utan sälja sådana hus som folk ville ha och göra de ändringar och ta fram de husmodellerna som folk ville ha. Sen har vi naturligtvis fått fram en hel del husmodeller som har varit synonyma med nordiska, definitivt.
Ja, vi hade en arkitekt också som tog fram, men han var inte arkitekt då egentligen, han blev arkitekt sa sen så småningom, men han tog fram en 8-10 hustyper som byggde upp egentligen på en hustyp som man kunde förändra då. Bertil Dahlke, kom du ihåg det? Han tog fram ett antal hus som inte kanske var direkt synonyma för nordiska, men som var gångbara på den tiden. Och då byggde man ju nästan 100% till 100% enplanshus med källare. Jag vet, vi hade i vår första katalog, eller möjligen andra katalog, så hade vi ett en och en halv hus med.
Första hade vi nog inget.
Nej, första hade vi nog inget. Och den första katalogen bestod egentligen av ritningar, bara som vi häftade ihop. Och den andra katalogen, den gjorde vi själva. Sen lånade hem någon maskin och
stencilmaskin.
Ja. Och det var sån här ring.
Monterade dem själva?
Monterade dem själva, ja.
Första katalogen, kom den rätt snart efter att ni hade etablerat det här?
Ja, den kom nog 1970.
Ja.
Och det stod på den första sidan, var inte mitt fel, hus som tål att synas.
Du nämnde det att det var sista huset i katalogen var ett inom halvplanshus.
Ja.
Och det var vi först, tror jag, bland alla husfabriker med katalog där vi vågade visa ett inom halvplanshus med spröjsade fönster och fönsterluckor.
Och indragen balkong,
ja. Och det första huset som levererades gick till Sven-Åke Gårdstam.
Inom halvplanshuset?
Utav det, inom halvplanshuset, ja. Ja, det får vi det fortfarande.
Det första huset som överhuvudtaget levererades utanför riksdagen gick till Mantorp. Och det var ett enplanshus på 90 kvadratmeter, med källaren.
Hade ni en speciell byggmästare som ni anlitade, eller kunde kunden välja fritt?
Vi hjälpte ju kunden med att plocka in anbud på byggmästerijobb, el, VVS och målning. Så kunden kunde välja vilken byggare han ville, men vi kunde också rekommendera vissa byggare som vi hade samarbete med.
Och det här med samarbete tänkte jag att fråga lite grann om också. I Vrigstad uppstod då ett samarbete med olika underleverantörer. Hur utvecklades det systemet? Jag tänkte även på råvarusidan. Hur fick ni era råvaror?
Och materialet, virket, köpte vi ju på den tiden alltid från Vrigstad trävaror då, som sågades här i Vrigstad och hyvlades fram i de dimensioner vi behövde. Ifrån första stund så höll de oss med virke. När det gäller fönster och snickerier så var det ju Vrigstad snickerifabrik som kom in i bilden ganska snabbt. Vi fick någon leverans ifrån en annan leverantör, men från med andra leveransen på fönster kan jag precis säga så har Gustav Johansson gjort det. Vrigstad snickerifabrik alltså. Och gör det fortfarande.
Ja, vi köper egentligen alla fönster därifrån idag. Och har ett jättefint samarbete med honom och haft under alla år. Det har betytt väldigt mycket för oss att vi har honom där.
Sen har ju Vrigstad Järnhandel varit stor leverantör också under tiden. I synnerhet när vi startade och var små köpare. Vi inte kunde gå direkt på fabrikerna, så köpte vi väldigt mycket utav Vrigstad Järnhandel. Och det har också fortsatt. Vissa saker har plockats sen under hand, men då vissa saker har ökat i omfång. Och han är fortfarande, men jag vet inte, också leverantör idag till,
ja,
till Nordiska. Det är väl de i huvudsak här platsen som har levererat.
Målsättningen var ju den att vi skulle försöka att få leverantörer så mycket som möjligt ifrån Vrigstad i första hand och runt omkring inom kommunen. Jag tyckte det var vettigt att försöka samarbeta det så långt möjligt.
Det var lite lokalpatrioter. Brista trävar blev ju införlivat i Nordiska trähus sedan 1973. 1 maj 1973. Och blev alltså ett helägt dotterbolag till Nordiska trähus från det. Från då.
Och anledningen till att vi köpte det var väl kanske att vi ansåg att, ja, de ville sälja det, det var väl en anledning.
Det var den största anledningen.
Ja. Och att vi då köpte det var att vi tyckte det var väldigt bra för oss att ha, inte sågen, den var gammal och dålig, den var vi inte ute efter alls. Men hyvleriet, vi behöver alltså för den produktion vi skulle satsa på eller hade satsat på, så behöver vi ett hyvleri eftersom det är mycket dimensioner som måste fram. Och idag så tror jag att vi klarar ungefär runt 40, mellan 40-50% utav vårt behov av hyvlade trävaror via Brista trävaror. Resten får vi köpa färdighyvlat utifrån. Och då köper vi i huvudsak ifrån 3-4 leverantörer. Och det är Jordbo Trä i Santofors som är den största. Och sen är det Erevård i Värnamo som är inte riktigt lika stor men nära nog. Och så är det ett par till i trakterna runt omkring som vi köper av.
Vi kommer in på kundkretsen och då undrar jag, hade ni någon speciell kundkrets som ni riktade in er försäljning på?
I början hade vi nog lite grann det, man tänker efter. Vi blev ganska snabbt kända för att vi gjorde bra hus, rejäla hus efter folks egna önskemål och till en vettig kostnad. Det gjorde att vi byggde väldigt mycket stora hus, speciellt i början. Påkostade hus. Och som framförallt andra husfabriket var betraktat som besvärliga hus. Det var nog inte något som vi hade uttalat, utan det blev så att vi fick den kundkategorin. Stämmer inte?
Jo, det var riktigt. Tack vare just vad du sa det. Att vi kunde göra hus som folk ville ha.
Vi öppnar ju automatiskt nya marknader. Du kan väl vara på Göteborgssidan och jag jobbar...
Jönköpingshållet rätt mycket också. Ja.
Jag jobbar med Borås och västkustsidan i Halmstad. Jag jobbar också Olofström och Västervik. Växjö naturligtvis eftersom jag bodde där också. Det är ju en stad som har haft god framgång med många exklusiva och fina hus. Ja, sen gick det automatiskt upp norröver. Vi erövrade mark ungefär som ringarna på vattnet.
Vi ringde, var det så att vi sålde hus till någon då som skulle tycka det var roligt att börja sälja för oss. Så hade han då ett visningshus. I samband med det och så började de på som fritidsombud egentligen. Deltid i varje fall. De var inte deltidsanställda men de började egentligen som fritidsombud och så småningom så tyckte de var så intressant. Men sen kan man också titta på en annan sak. Varför vi just fastnade för att börja tillverka hus enligt den modellen som vi gjorde eller den metoden och den kvaliteten. Och det hade vi ju fått en automatisk marknadsundersökning egentligen under de år vi hade jobbat med hus innan. Så vi visste ju egentligen precis vad det var marknaden ville ha. Och då var det ju inte något svårt för oss att välja sen. Vi var helt på det klara med att vi ska inte bygga upp en dyrbar fabrik med liner för stora serier av hus som skulle vara lätt att tillverka egentligen i fabriken och sen gå ut och sälja. Det kunde man göra på 60-talet. Det var liksom husfabrikanternas guldålder. Men den guldåldern var egentligen slut i 70-talet. Utan då började de bli mer och mer kundernas marknad. Och då gällde det att inrikta hela produktion och försäljningsapparat och administrativa apparat och ritkontor och allting på att kunna göra så här hus. Vilket vi fortfarande idag lever på. Det är därför det går bra för oss idag.
Kan ni peka på något hus som ni har levererat som har betytt väldigt mycket för er? Som kanske har stått som en vägvisare att, till många andra som sen har köpt?
Ja, det finns det, men speciellt är det ju en typ hus som kom för, vad ska vi säga, kan det vara 3 år sedan, det fantastiska huset. Ungefär. Måste det nästan vara 3 år sedan. Det var alltså ett hus som var lite jävlare. I och för sig ganska enkelt i utförande och så, men lite jävlare planlösning, lite öppnare planlösning. Som vi tog fram och så gjorde vi en lite annorlunda prisbild på det här också. Något lägre pris på det, vi sa vi ska ta fram ett hus som vi säljer mycket av. Och det är nog inget hus som har sålts så mycket som just det huset från vår sida sett. Även om det då har varit ganska stor flexibilitet planlösningsmässigt i det huset också. Men grundstommen till det har varit densamma ungefär. Det ställs fortfarande bra.
Det är ett hus som har hängt med genom tiden. Alltså. Det har varit det här suterränghuset med balkong på fronten och på båda långsidorna. Som har varit oerhört populärt och lättanpassat i olika tomtanslutningar. Som har gått väldigt bra på västkusten och även på östkusten nere i Blekingebiten.
Det du säger här att vissa hus går bra på västkusten och andra går bra någon annanstans. Är det något man lär sig med tiden?
Det kommer ju tomtsituationen in i bilden oftast. Därför att på västkusten har du ju berg och stenar och väldigt kuperade, oerhört kuperade terrängförhållanden. Och då kan man ju inte bygga kanske med hänsyn till att man inte ska göra några större ingrepp på naturen. Hus med slät grund. Utan man får anpassa huset och bygga upp det med hänsyn så mycket som möjligt taget till markförhållandena. Samma även i Blekinge, där har du ungefär motsvarande upp, inte så stark motivation för ett typ så terräng. Eller typ flera nivåer på husen. Som just Göteborgs och Roslandsregionen.
Har ni någon kund som man kan peka på har betytt mycket för er? Som indirekt säljare för Nordiska Trähus. Har ni kunnat sälja till någon som...
Flera utav våra kunder är ju återgångsköpare som har köpt både 1, 2, 3 hus i och med att de har fått förflyttningar. Tjänstemän som har fått förflyttningar. Och för tjänstemän, första huset som var tjänstemän sedan man skaffade sig egna företag och då flyttat och i samband med förflyttning köpt ett husleverans. Ett exempel på från Växjö som flyttade sedan här till Kristianstad så sent som flyttade in bara för 14 dagar sedan.
Just det du säger där att en kund har betytt mycket. Jag tror alla kunder i början betydde mycket därför att vi la ju ner princip noll och inte på reklam första 2-3 åren nästan. Mm. Utan reklamen var, det gick alltså från man till man. Men han sålde ett hus och rekommenderade han andra. Och det var ju väldigt, väldigt vanligt då i början att en kund som vi har sålt till rekommenderade både 1, 2, 3, 4 och ännu fler kunder i sin tur som vi sålde till. Det var ju väldigt viktigt just i början att kunderna var nöjda. Och det här spridde sig så ringa på vattnet och vi fick nya kunder tack vare det här.
Det förekommer också att just vad Kenneth säger, belysande för det här exemplet är ju det, en kund som hade just flyttat in kontaktade en god vän som i sin tur var husköpare och säger till oss ta med dig på kontakt när vi kommer för jag har en kund till dig.
Det var väldigt vanligt, ja.
För att få lite kött på benen så att säga när det gäller marknadsföringen så införde vi för något år sedan eller kanske två, någonting som vi kallar för reflexanalys på alla husavtal som kommer in då. Så att säljaren, han måste då skriva dit vad anledningen var till att kunden köpte just vårt hus. Och nu har vi gjort en sammanställning på det där, och det visar sig det att, precis det vi har varit inne på, det är mer än dubbelt mot närmaste som kommer efter här sen. Mer än dubbelt så många är det som åberopar det att de har blivit rekommenderade att köpa Nordsjöna hus av en annan kund då. Så kommer nästa. Det kommer jag faktiskt inte ihåg vad det.
Det betyder att de pengarna man lägger ner på annonser och PR betyder inte så mycket som den personliga kontakten.
Men det är så svårt att mäta vad det värdet ger. Naturligtvis måste man hålla PR och företagets ansikte via en annons. Det skapar ju också intresse för de som redan har ett hus, kanske några år gammal. Att vi är fortfarande, vi lever, vi är med. De har inte tanke på kanske att köpa igen, eller de kör sin vana trogen. Men så ser det i tidningen, ja, Nordiska lever vidare och det utvecklas. Och det är intresserad att se i, då via annonsen på olika planlösningar och bilder.
Det här teet som ni nu använder, kom det på en gång eller har det vuxit fram efterhand?
Ja, det kom på en gång, och det var Leif Bergman på kontorsspecial i Vetlanda som gjorde layouten åt oss. Men då var den inte ifylld teet, utan det var bara ytterkonturerna. Men så tyckte vi det såg lite tanigt ut så småningom. Det var nog inte så långt efter så beslöt vi för att vi ska ha det ifylld också. Då syns det bättre. Så det har varit med från början.
Sedan att vi tog det som en symbol, det var Peter Hjälmby som kläckte den idén och började sätta det på sin egen bil först och så vidare. Sen har han faktiskt kläckt några ytterligare idéer som symboler för reklamen.
Vi har inte berört export. Ja, vi börjar prata om exporten, Kenneth.
Ja, vi fick en kontakt på Danmark ganska snabbt. Det var nog redan i september-oktober. Och kom igång med första hus. Det gäller alltså fritidshus. Första huset levererades, tror jag, någon gång i januari, februari 70. Och sen hann det bli en hel del hus dit ner under tiden. Tyvärr så gick ju hela den marknaden, danska marknaden, i botten efter några år ganska rejält, och leveranserna upphörde så småningom dit. Men under tiden när det var som bäst så var det väl 50-60 hus om året, fritidshus då, till den. Så var det fler marknader som kom in, bland annat Belgien kom väl in ungefär 76-77. Vi levererade väl som mest i 30-40 hus om året.
Ja, kanske det var inte något så år. Många. Möjligen något år.
Möjligen något år. Ja.
Men det var ju en...
Det var ju den bra kvalitet på den affären jämfört med den första som inte var god kvalitet på. Eftersom marknaden försvann helt plötsligt och det handlade om mycket pengar.
Har ni någon leverans som etsat sig fast i minnet till utlandet som är speciellt rolig eller speciellt besvärlig eller speciellt långväga?
Ja, långväga har vi kommit in på lite grann nu på senare. Ja, vi hade till Italien faktiskt den tiden också.
Ja, det var väl en speciell hobbyleverans. Till Bologna levererade vi två stycken hus. Italienare som bor fortfarande i Stockholm, som köpte hus dit ner för han ville slå med själv, och det skulle han också sätta igång och sälja. Jag tror vi var nere någon gång allihop och tittade på det här projektet. Tyvärr så blev det inte mer leverans än de där två, men det var lite speciellt, ja.
Och sen har vi levererat till Israel, och det är en långdragen historia. Det började för 3-4 år sedan, och leveransen skedde nu för några månader sedan. Sen har vi levererat just idag förresten lastar vi ut hus till Egypten. Ett som kan bli fler.
Pyramidmodell.
Pyramidmodell. Ja. Och sen har vi levererat hus till Schweiz.
England.
England, ja. Lite mer kontinuerligt håller vi på till Tyskland, men framförallt nu så är det Norge-marknaden som vi jobbar med, och Finland kommer att bli en del. Men Norge är en, av ganska stor betydelse för oss. Vi kommer att leverera i år ungefär 80 hus dit. Och det innebär att vi nu levererar till utlandet för ungefär 20 miljoner. Utav totalt 140 miljoner i år. Så att det börjar bli lite betydelse för oss nu med exporten.
Er kristna tro och förankring i Pingstkyrkan har betytt mycket, inte minst för församlingen här i riksdagen. Har det också påverkat ert handlande i arbetet och för Nordiska trevhetsord?
Jag vill nog påstå att jag kan säga svara för mig själv, men för mig har det betytt väldigt mycket. Och jag vill nog påstå också att det har betytt mycket för Nordiska. Jag tror knappast Nordiska hade varit för det idag om inte vi hade haft. Om inte vi hade byggt allt sammans på vår tro.
Ja, ni...
Nej, jag kan inte. Ja. Och det har väl också betytt det att vi på ett tidigt stadium kom in bland annat på kyrkbyggnaden. Eftersom att folk eller människor kände igen oss då, visste att vi hade en anknytning till frikyrka, så blev det väl naturligt att man tog kontakt för oss, tog kontakt med oss när det gällde att bygga kyrkor. Och det började 1972, tror jag.
Kövlingsberg, för första.
Ja. Till en baptistförsamling i Stockholm. De skulle bygga en sommarkyrka egentligen, fast det utvecklades till någonting att användas året om. Så vi byggde den 1973, den första kyrkan. Så tog det lite tid, några år där vi inte ägnade oss åt den verksamheten, men så kom det till ett bygge till då, en kyrka, och så småningom så har det växt ut, så att det är faktiskt en ganska betydande del av vår verksamhet idag på Nordiska, att bygga kyrkor och församlingshem och så. Så i år kommer vi väl att leverera ut för ungefär 10 miljoner i byggsatser. Och jag tror att vi har väl åtminstone levererat ut en 40-50 kyrkor totalt.
Är ni ensamma om det i bland prefabricerade hus och bekanta?
Vi har en firma till som sysslar lite grann med det. Men vi brukar säga att vi är marknadsledare på köpet. Och det stämmer.
Ni har ju med.
De har kommit in senare tid.
Ja.
Vid Pingstkyrkans tillkomst här i riksdagen. Nya kyrkan, ja. Var ni ju med som bygg
totalentreprenör.
Ja. Jaha. Var det det var inte första kyrkan av den typen?
Nej, vi hade byggt en till, vad heter den nu?
Det är i Göteborg, tänker du på?
Nej, jag tänker på Nobios i söder om Åbor.
Men även i Göteborg har blivit lite mer ute.
Ja, men var det för en av oss?
Ja, det var ungefär samtidigt.
Ja, de kom slag i slag, de där kyrkbyggarna då. Just det. Men man kan säga att det här var ju pilotjobbet på hemmaplan som har betytt väldigt mycket för utvecklingen på den sidan. Genom att vi kunde följa upp objektet på nära håll med alla leveranser och projektering och kostnader. Så att det var ju till... total engagemang från företagets sida som utvecklades bra, och det har betytt oerhört mycket för den vidare utvecklingen, för det var startskottet, kan vi säga, på den marknaden som idag är två heltidsengagerade objektsäljare på köket.
Ja, det är nog inte någon församling som bygger kyrka knappast idag, utan man har varit här och tittat på vår kyrka här i Brixtad. Antingen i den större gruppen, busslaster och så, eller också en byggnadskommitté. Möjligen att det nu börjar bli så mycket kyrka runt om i landet som man går och tittar på en objekt som ligger närmare än de själva ska bygga. Så det är inte riktigt så många nu kanske, men i början när vi hade byggt den så var det i samtliga fall så var man tittade på det. Så byggde vi den lite mindre kyrkan till Rövik också. Och det var ju också väldigt bra för att det är väldigt många sådana kyrkor som byggs av lite mindre storlek. Och då har de möjlighet att titta på den i Rövik. Och samtidigt titta på fabriken här och diskutera ritningar och sånt när de är nere.
De anställda här idag, upplever de att ni är engagerade i kyrkan? Nu blir det närmast dig att fråga, just det. Kan man säga att man genom sin kristna tro och engagemang påverkar en arbetsplats?
Ja, det bör man i varje fall göra. Och man hoppas att man gör det. Det är ju den önskan man har, att man kan i någon mån i alla fall leva upp till vad man vill bekänna sig för. Det är väl inte alltid man lyckas, men man vill försöka. Så det bör ju på något sätt märkas. Ja.
Det har inte varit så att ni i ert urval av anställda har haft den funderingen att ni skulle ha lika tänkande bland er?
Ja, tvärtom så vill jag påstå, även om det naturligtvis blev ganska många särskilt i början som tillhörde någon frikyrkosamling kanske, beroende på att vi kände ju det folket kanske lite väl var då. Men det var definitivt inte därför att de hade en kristen bekännelse så att de fick förtur i för den skull. Det var väl snarare så att vi kände mer utav den sortens folk. Men vi ser det nog ju som positivt att alla människor som är duktiga, oavsett om de är frikyrkligt engagerade eller inte, så är de välkomna hit om vi har behov av dem.
En sak till så här i slutet av intervjun, det är att ni har gått in i ytterligare hittat en ytterligare nisch i samhället, och det är på byggfronten, och det är det här med tehallen. Vad säger du om den, Gösta?
Ja, egentligen den kom till sådär i ett ögonblick då vi tyckte att det kunde vara roligt att göra någonting för personalen. Och då sa vi det att vi ska göra något enkelt men praktiskt, och det är många som är intresserade av att spela tennis och badminton och andra sådana här bollspel eller bollsporter. Och då sa vi det att vi bygger en enkel hall. Vi gör en tennisbana i första hand och så bygger vi en enkel hall över den då. Och så blev det egentligen ett vindskydd då och ett regnskydd som har visat sig vara väldigt praktiskt och bra och billigt. Och funktionsmässigt fungerar den alldeles utmärkt. Samtidigt så sa vi det att det är någonting som vi skulle kunna gå ut och marknadsföra. Och det har resulterat i att vi har anställt en utav våra tidigare hussäljare som specialist på hallar. Han ska alltså bara sälja hallar. Nu är det ju en beslutsprocess ofta som är ganska lång när det gäller för en kommun att bygga en hall exempelvis, eller en förening. Och föreningen är nästan alltid beroende av kommunen. De ska ha anslag och så. Så att Det får man räkna med ganska lång tid innan det blir några leveranser av format på just den typen av byggnader. Men vi tror att på sikt så ska det kunna bli en marknad för det. Och sen är det en annan sak att under årens lopp så har ju både kommuner och idrottsföreningar varit av den uppfattningen att man ska bygga det ganska exklusivt. Det måste vara isolerat och det måste vara duschanläggningar och massa sådana här saker. Också för att man ska kunna bygga en hall, och då blir de väldigt dyra. Och det tar tid att övertyga kommuner och andra att just den här hallen av enkla format är väldigt lämplig att använda sig av. Det är möjligt att vi aldrig lyckas, men vi hoppas vi ska göra det. Idén är den alltså att man ska försöka bygga en sån här hall lite överallt i landet och själva konstatera att det är någonting väldigt bra. Sen kan de isolera den i efterhand om de vill. Men sen har vi ju naturligtvis inget emot att bygga isolerade hallar. Det har vi också gjort. Vi har byggt i Södra Vätterbygden en som är mycket lyckad. Så att vi har exempel på det också. Men idén från början är alltså att göra någonting billigt och bra.
Du nämner personalen, och det har vi talat om tidigare. Vi kan väl också säga hur många människor som idag får sin inkomst via Nordiska Trähus.
Ja, det rör sig om mellan 240 och 250 anställda. Varav runt 160 finns i riksdagen. Resten är ute på de olika distriktskontoren. Vi har runt 35 distriktskontor i Sverige då. Sen har vi i Norge 8 kontor. Men det är inte egen personal, utan det är på agentbasis. Så de är inte inräknade i de anställda.
...1982, alltså förra året, efter 13 år, så skedde då förändringen beträffande ägandet. Vad var det som föranledde det, och hur blev det?
Ja, vi sa när vi startade att vi skulle hålla på i 10 år. Och efter de 10 åren så skulle vi göra någonting annat, om vi då skulle sälja eller hur vi skulle göra. Men det var liksom målet när vi startade. Att det sen blev 13 kan ju delvis bero på att vi tyckte det var så roligt att jobba tillsammans. Eller någonting annat. Men då tyckte vi det var moget att göra slag i saken och göra en ägande, en förändring i ägandet helt enkelt. Vi försökte lite grann som det är terrängen att sälja det. Sälja ut det så att säga till helt fristående, men samtidigt så sa vi att då kan det komma in företag med helt andra idéer, som investmentbolag och liknande, som inte har samma känsla för personalen. Och vi var rädda om det här med att hålla samman personalen och vara rädda om arbetstillfällen i riksdagen. Och diskuterade det här fram och tillbaka ganska länge då på våren 82. Och kom fram till den slutsatsen att det var bättre att någon av oss tre gick in och köpte det. Och hade en intern anbudsgivning på det. Och det blev det Gösta som fick det. Och jag önskar dig lycka till, Gösta.
Tack så mycket.
Detsamma, Gösta.
Karl-Åke och Kenneth, ni har då blivit friställda frivilligt. Ni lägger naturligtvis inte av med det här. Karl-Åke är på väg bort, vet jag. Vad kommer att hända med dig? Det är stora drag.
Ja, vi ska bo kvar i Sverige till årsskiftet. Så långt vet jag. Och våra planer är att Mimma och jag ska åka över till det stora landet i väster. Vi kommer att bosätta oss i Florida. I Fort Pierce ligger 20 mil nordöst om Miami. Det är det närmaste målet då. Där kommer vi att engagera oss i ungefär samma typ av arbetsobjekt och som vi har haft här i Sverige.
Kenneth?
Ja, jag har bildat ett bolag tillsammans med familj borta i Kalifornien och kommer att syssla med import till Kalifornien ifrån Skandinavien i första hand. Men inte inom hus, utan det är rena konsumentprodukter. Jag vill vidare byta flytta, så är det inte planerat något som är det närmaste halvåret. Då får vi se utvecklingen, men det är möjligt att det blir.
Ja, då är det Göstas slutfråga. Hur ser du idag på marknaden för prefabricerade hus och hur ser du för Nordiskas vidkommande på framtiden?
Ja, jag är ju optimist av födsel och ohejdad vana. Och därför så tror jag naturligtvis på framtiden, både för trähus och inte minst för nordiska. Och jag tror jag har en ganska rejäl grund för min tro på framtiden, därför att om man nu talar för nordiska vidkommande, med den utmärkta personal vi har idag och med de fina produkter vi har lyckats få fram, så länge det byggs hus i Sverige, så tror jag att vi har och kommer att få en ganska stor del av marknaden. Och jag brukar säga det att blir det förändringar, så har vi väldigt lätt att lägga om produktionen. Inte från hus till något annat, men från en viss typ av hus till en annan typ av hus och så vidare. På grund av att vi har byggt upp hela produktionsapparaten och riktkontor och sånt som är så väsentligt i sammanhanget, så att vi kan göra de här förändringarna. Plus att vi naturligtvis då går in på exporten mer och mer. Vi satsar mycket stora pengar idag på att komma ut på exporten. Och Norge är ett bra exempel på att vi håller på att lyckas. Så jag tror att vi ska, om inte vi har inte planer på att bli störst, men vi har planer på att bli bäst.
Det var ett bra slutkläm. Och ifrån hembygdsföreningen här i Riksdagen vill jag tacka er tre för att ni ville ta er tid och sitta ner en stund och gräva lite grann i minnet och dokumentera en period som har betytt oerhört mycket för Riksdagen som samhälle. Och vi önskar er lycka till alla tre på var och en sitt område. Tack.
Tack ska ni ha.